Välkomna till biblioteket i Rebutöret. Idag blir det färd till Japan och Shogun. Då inte skriven av en japan utan skriven av en... nu tappar jag bort mig. Han är australiensare eller amerikan.
Jag har funnit av amerikan.
Ja, det är jättebra fråga. Nu måste vi nästan kolla upp det under tiden vi pratar här. Ja, men...
jag kollar.
Du kollar. Jättebra. Är vi
förberedda? Han var född i Australien faktiskt.
Ja, nej precis. James Clavell.
Han låter amerikansk. James Clavell.
Det, liksom, det låter mycket jätteamerikanskt.
Mera. Ja, han röker cigarr och han skjuter med hagelbössa. Liksom. Det är ett sånt namn.
Ja, och liksom, ja, men vet hela upplägget. Och är han inte amerikan som mitt andra hans val, du är engelsman. Liksom.
Han var Australien född engelsman till och med. Så att,
ja, okej. Okay. Ja, men då har vi ändå ett visst koppling till logik i det hela. Som, efter våra fördomars logik.
Eller ja, men med tanke på ämnet i boken idag så...
Det, gud ja.
Det är klart han är engelsman.
Det är klart han är engelsman, ja. Ja, men detta är då första-ish kapitlet avhandlat av denna mastodontbok, helt enkelt.
I en serie av mastodontböcker.
Va?
Ja, det är en asiatiska sagan. Det här är bara en bok.
Ja, men då, ja, precis. Men de hänger ju inte samman. Alltså, det är ju den där Taipan och de här. De är ju inte, det är ju berättelser i helt annan tid.
Så att, ja, precis.
Ja. Nej, det är inte, det är en bok. Shogun är en bok och den är den första delen i den asiatiska sagan, ja. Som är bara att han har skrivit om Asien. Jag kommer inte ihåg vad den tredje boken hette, men Taipan heter den andra i alla fall. Utspelar sig någonstans i men det är väl där i kring Hongkong och där, tror jag. Så att, ja. Shogun är en fristående bok i alla fall.
Yes, vad var den, vad sa du, 1100 sidor?
1152 sidor, och ja, det är ju inte kort.
Nej, vi kan ju redan hoppa in på texten och säga att han skriver långt. Jag lyssnade nu på en mycket intressant uppläsning.
Ja.
Och prologen är ju minst ett vanligt kapitel. Så att han håller låda, kan det man säga.
Ja, men alltså, när man skriver en bok som är så här tjock, tänker jag. Då står man med en val till kval. Ska man då göra tjocka kapitel också? Eller ska man göra en helt förbannad dröse kapitel? Jag kan fatta att man väljer att köra tjocka kapitel. Liksom. Men jag ser ingen logisk, vad ska jag säga, början och slut på kapitel riktigt i boken. Eller gör du det?
Jo, i prologen så ramlar ju... Vi kan väl ta handlingen i kortet utan att spoila.
Ja.
Det börjar med att en John Blackford, en engelsman som av någon anledning har hamnat i den holländska flottan.
Mm.
På någon slags upptäcktsresande världspirat. Han kraschlandar efter en katastrofalt möte med spanjorerna utanför Sydamerikas kust.
Mm.
Lyckas som flyr till Japan, mer eller mindre av misstag. Det är exakt, om det var ett misstag inte vet jag inte. Det är lite så. Yeah. Man får läsa mellan raderna. Men i vart fall, det slutar ju när man kraschlandar. Sen börjar kapitel 1, om jag inte minns helt fel. När han vaknar upp i Japan.
Just det.
Så det, finns liksom en, det är lite så cliffhanger-stuket.
Ja.
Vilket jag måste säga.
Ja. Jag ska bara säga att han är en kapare. Jag vill bara få in det som titel på honom. Det finns en riktig titel på det. Han är han har det för att han är professionell, anlitad pirat, helt enkelt.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Men ja, nej, jag vill gå in på språket redan nu och säga att han skriver som en blandning mellan Hemingway och ett filmmanus. Det är kortfattat, men det är liksom hela tiden cliffhangers och lite flashbacks och lite flash hit och dit. Liksom.
Ja, absolut. Jag håller med.
Och mycket dialog. Jag får verkligen manusfeeling. Han ville att det här skulle bli en film, så jag får gissa lite.
Ja, den skrevs ju 1975 och blev ju en tv-serie 1980. Så att, ja.
Jag ger mig fan på att han hade det. Jag har inte läst på så mycket om Karin i sig, men han tänkte säkert att det här blir en tv-serie. Så läser jag vart.
Och han var ju inblandad i vad jag vill minnas rakt av manuset till den första tv-serien också. Så att han hade nog de intentionerna, absolut. Han är ju död sedan länge, men ja.
Men det, sen Hemingway, han skriver ganska, inte fullt lika kortfattat, men det är lite så här, en man står på vitt roder. Han tänker, varför står jag vitt roder? Här blåser det. Jag vill vara hemma. Lite så här, en gamla havet light.
Ja, och då får mer fokus på faktiskt dialog också. Det är ju inte så mycket dialog i en gamla av. Det är ju en monolog, en inre monolog där han Så det finns ju en viss, den kärvheten, absolut, den är ju rakt av där, alltså i stilen. Den är väldigt, och det passar ju, det är ju den internationella mansdagen, så det passar väl att ha en kärv stil då helt enkelt, en
Jag sa
grabbig
det.
stil. Det är faktiskt det då, det såg jag såg det
Ja.
precis i flödet. Så att, ja,
Men
denna.
jag ger mig fan på att jag kommer inte få några blommor från dem.
Nej, här kommer inte vara någon som säger någonting, det är så.
Det är väl kanske det ultimata. En man får ingenting på
Nej,
mansdagen. Det är
man
liksom.
ska stoiskt och tyst ta emot att tystnaden. Det är den man ska tacka för. Så att,
Idag, speciellt idag då.
speciellt
Tack
idag
för
ska
att jag är upp. För att ingen älskar mig. Det är.
man... Precis. Oh, ja, men jag känner det. Det är rätt, det är så det ska vara. Det
Ja,
känns inte
det
fel.
är det.
Så att,
Nej, nej, nej.
ja, nej men alltså, jag håller med dig om stilen fullt ut. Det finns absolut drag som påminner om Hemingway. Det gör det ju. En stor skillnad annars tycker jag det är ju det att det är så enormt mycket detaljer vad gäller, alltså vissa detaljer i alla fall. Alltså vet, han känns som att han vill gärna visa att jag kan väldigt mycket om historia, jag kan väldigt mycket om Japan och han vräker in sådana här saker, alltså hela tiden. Japansk dialog och så vidare. Så att
Ja, vi får en historielektion redan i prologen där de berättar om krig mellan Japan, vad heter det, Japan, mellan Holland, Spanien, Portugal och England.
ja, vad heter det?
Så att...
80-årskriget eller vad det kallas det här. Det finns delkrig i det som kallas 10-årskriget och så vidare. Jag vet inte varför, men det är något sånt. Det är ju den här mellan precis England, Spanien som huvudgrej och sen så blir det ett uppror i Holland som blir ett underkrig eller vad vi ska kalla det. Liksom.
Och det är definitivt en politisk novell, det märker man redan från när den här prästen, tidigare innan, men speciellt när jesuitprästen dyker upp och ber om bokstavligt talat fara åt helvete i Guds namn. Liksom.
Ja, visst.
De är inte
Ja.
vänner, holländare och portugiser.
Nej, jösses nej. Det är hårda ord, hårt liksom.
Om det är
Och
hårt
jag...
också, men tanke på vad den här samurajen tar sig för, som vi inte ska spoila kanske, men det är liksom, det börjar hårt.
Ja. Ja, gud ja. Ja. Jag hade inte så tydlig kapitelindelning på min ljudbok så jag är inte säker på att jag slutade på rätt ställe. Men jag kan ju säga så här. Jag har lyssnat igenom då lite mer än en timme tror jag. Sådär. Så att, så långt det är ett kapitel av 50. Det är helt galet. Fantastiskt enorm bok. Jag kan säga så här, jag har ju inte läst resten, men jag har ju sett tv-serien och jag kan säga att den här original-tv-serien är väldigt trogen boken. Alltså, där är rakt av massvis med dialog och händelser och sekvenser som är precis som i boken. Så att jag vet ju vad du menar, vad som kommer att ska längre fram, för jag tror inte jag läste det faktiskt, det här du säger om samurajen. Men jag tror jag vet vad du menar, så att säga. Så att, ja.
Ja, där vill jag komma in på att den känns, jag vill inte säga rasistisk, men den känns lite så här stereotypisk. Japanska kvinnor är väldigt underdåniga och japanen, det finns ju en förment japansk tradition på den tiden att japaner kunde, eller japaner, en samuraj kunde dra ett svärd och hugga ner vem som helst.
Ja.
Men i själva verket så händer det nästan aldrig att vara strikt lagförsett, så att säga.
Ja, alltså det finns ju nog en del, absolut, och där jag sett kritiker också framföra kritik om att för att vara en person som hyllas för historiska detaljer och korrekthet och sånt så har han en del grejer som är väldigt stereotypa och nästan klichémässiga och sånt kring hur japaner är.
Jag tänker på,
Ja.
ja,
Nej,
det
men
mot
jag tror
slut.
varför det kan bero på, det är bara det jag skulle få. Det finns ju där klassiken, folk har det som teori att det beror på att han var krigsfånge under andra världskriget hos japanerna.
Ja, okej.
Så att han
Ja, det
inte
kan.
var kanske superlycklig just åt japanerna. Men samtidigt så har han ju ett stort intresse uppenbarligen och jag ville säga, är resten av boken ungefär som tv-serien så är det ju inte en, det är ingen anti-japansk propaganda utan det är ju en superfrossande i japansk kultur och så vidare.
Så det är lite med Weibo att de försöker, får inte riktigt rätt.
Ja,
Så att säga.
exotifierande i
Ja,
kombination med att han
precis.
förstärker vissa saker. Och jag vet inte om jag tycker det är ett jätteallvarligt problem att man exotifierar och sånt, för det gör ju typ varenda författare allting. Skulle jag väl säga hela tiden, det är väl det som är en del av författarkonsten, att göra någonting som kanske inte är superintressant, socialrealistiskt, lite mer intressant. Och alltså gör man det lite mer spännande på något vis.
Ja, den här Diamond, lokala krigsherren typ. Jag vet inte hur långt du kom, men han sitter ju och tänker vid ett tillfälle att han ska dräpifiera ett antal utlänningar. Han tänker, han vet inte varför han tycker om att grilla folk, men han gör det och då måste det vara bra. Så att, men det, apropå att man ska desaktivera, det är ju att göra en ond boss. Nu vet jag inte om han är ond i filmen och sådär, men han karaktäriserar sig väldigt bra där. Han är elak helt enkelt. Så det funkar ju.
Ja. Nej, men jag skulle säga, är inte det, det här är lite grann moderna människan som möter också 1600-talet. Detta utspelar sig då, kan vi säga då, slutet på 1500-talet och en bit in på 1600-talet. Det är precis när Edo-perioden inleds. Alltså Tokugawa, shogunatet, som formas. Den utspelar sig exakt i den tidsserien. Det är en stor dramatisk tid i Japan som han har lagt den här händelserna kring.
Ja, det är väl efter den tiden som Japan blir förenat.
Ja.
Vad heter det? De går samman till ett land, så att säga. Bara som
Ja.
vill, under Tokugawa.
Ja, precis. Alltså Japan under 1500-talet är ju bara en förbaskad massa krig. Krig, 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 krig. Inbördeskrig hela tiden mellan småherrar som slåss. Och där finns ju shogun. En shogun, kan vi kanske berätta vad det är? Vet du det? Jag vet vad det är, men ska jag ta
Ungefär
det?
en, jag kan ta det.
Ja, en shogun är en sak som man haft sedan 1100-talet i Japan. Det är en herre, en slags överbefälhavare utsedd av kejsaren. Och hans ursprungliga syfte var att skydda Japan mot gemensamma fiender som var ett hot mot Japan. Typ mongoliska invasioner och barbarer överlag och sånt där. Det var lite grann det som var en shoguns ursprungssyfte. Sen blev det liksom en hederstitel lite grann och jag menar, det är ju det. I Japan så har man en kejsare som bestämmer, men ändå inte. Alltså, kejsaren är ju inte praktiskt bestämmande person, utan han är en symboliskt bestämmande person. Men han är ju en gud samtidigt, så du måste ju lyda honom fullt ut, så det är lite sådär komplext, liksom.
Men nu tar ju just den här shogunen över allting, så vitt jag fattar.
Ja, här är den första shogunen som, vad ska man säga, han blir på riktigt chef över alltihopa. De andra har mer nog varit, alltså, ursprungstanken att bara vara en, vad ska man säga det, befälhavare åt kejsarens grejer, liksom.
Ja, en daimyo är väl ungefär som en riddare på medeltiden, lokal
Ja, en hög
första.
riddare. Alltså en hög riddare. Alltså det här går inte riktigt att jämföra rakt av. En samuraj är egentligen lite mer likt en riddare än en
Men en
riddare.
baron eller något där kanske,
Ja,
motsvarande.
han är adel, en daimyo. Men en samuraj och en riddare rakt av går inte heller att jämföra rakt av. Därför att en Det finns ju låga samurajer och lite högre samurajer också, så att säga. Så att du har ju titlar under och så vidare och sånt, men ja.
Jag tycker den här shogun påminner mig lite om det de hade i Rom, när de ibland gav all militär makt åt en diktator. Det är lite samma sak, fast ändå inte.
Ja, absolut. Det finns liknelser i det. Att nu har man en vald kejsare mitt i alltihopa, kan man säga, liksom. Men samtidigt så det är inte så mycket valt, utan det är snarast det kejsaren som säger att nu är han här shogun och nu ska ni lyda honom. Och har han då all militär makt, som i fallet med Toronaga, som han kommer att heta i tv-serien, men i verkligheten var det ju Tokugawa som han hette, så är det ju en person som blev detta mycket för att han hade faktiskt all militär makt redan från början. Alltså.
Ja, jag vet så mycket att han körde över en massa andra små krigsherrar och större
Ja,
krigsherrar.
visst. Ja, visst. Så är det ju. Och boken är ju det. De säger, och det är ju kritikerna då, och jag tänker, det gör inte så mycket man spoilar, men kritikerna raljerar lite grann över att boken, den bygger upp till en jättegrej mellan, ska jag se vad han heter nu, Toronaga då och Ishido, tror jag den andra heter, en store fältherren. Det är de två huvudfältherrarna som finns. Så den bygger upp mycket till ett stort krig mellan dem. Och precis som i tv-serien så blir det lite grann så här, vet du, den här smällan som smäller under vatten. Det är lite pitt bara. Så det händer inte så mycket av det. Alltså. Men så är det man väntar på i boken, så är det inte jättespännande. Men jag tänker att det är precis som tv-serien, det är inte det som är bra, utan det som är bra är just det här som kritikerna, eller den här kritiken som jag läste, gnäller om. Nej, men det är exotifierande, att man hamnar i en helt främmande kultur som är väldigt annorlunda och vår. Det är ju det som är det roliga med den här boken. Så att gnälla på
Ja,
det
så
tycker jag är. Ja.
det funkar ju också, för att redan i början givetvis så får ju den här vår kära hjälte en kulturchock när han säger fel och lyckas få, är det frun i hushållet och Klaus vill ha sex med, fast han vill själv verka ha mat. Det blir liksom, det passar att han ser, han
Ja.
kommer utifrån, och gör vi också på en mening också.
Så är det ju. Alltså, och det här är så märkligt, för när jag skulle ta reda på vad säger kritiker om den här boken, så är det ju, alltså, absolut merparten av alla kritiker tycker jättemycket om den för att den är så historiskt korrekt och så historiskt bra och så vidare. Men jag hittade en människa som raljerade väldigt hårt om boken och tyckte väldigt, väldigt illa om den. Och jag kan förstå de här perspektiven som du tar upp med, du tog upp det innan, liksom att det är kanske lite stereotypt, det är kanske lite så. Ja, men det var också gnäll där som var mer, alltså det är den här petitessgnället. Som att det finns något tillfälle, någon replik där han har fått fel på japanskan och så vidare, du vet det där. Så där skulle man inte säga i det sammanhanget och så vidare, för då, det skulle man bara, du vet, sådana riktigt bara, ja fast, hallå.
Men det är lite för, återigen, jag kan på det passar liksom.
Ja, ja. Så liksom. Andra små detaljer, som att typ man hade inte sån bajonett på gevären som man använde sig av i kriget och så vidare. Alltså, nej, okej. Okay. Alltså, det är visst, men det här är ingen historia. Och så gnällde personen också om, gjorde en jämförelse hela tiden med den riktiga engelsmannen som är detta lite löst bygger på. Det var ju en engelsman som kom till Japan, som jag inte vet vad han heter nu, men James någonting tror jag han hette. Han är ju lite sådär omtvistad och så vidare. Men personen gjorde jämförelse med den och sa, ja för så här var det ju i verkligheten, det vet jag. Fast han har ju aldrig, James Clavell har ju aldrig sagt att detta är boken om honom. Det bara råkar vara uppenbart att det bygger väldigt mycket på den här riktiga engelsmannen som kom till Japan. Så, den här människan, det var en sån här riktigt jobbig recension att läsa. Jag kände någonstans att du tycker jätteilla om det här på grund av någonting och sen börjar du leta fel. Det är uppenbar en sån recension.
Men vi kan ju säga så här mycket, det är en stor anledning till att vi läser upp. Det tog just Chogan, att det kommer en ny serie som folk på nätet som kan någonting om gamla Japan säger av trailern där man ska vara väldigt bra, historiskt sett.
Ja, precis. Vi har ju tittat på lite react-videos, både du och jag, där folk som kan det här säger, oh, det här ser ju väldigt välgjort ut, liksom. Det man ser.
Nu har inte jag sett originalserien, vad jag minns, så det blir jag får ju ta serien. Och kanske läsa hela boken, för jag fortsatte lite efter kapitel 1. Ja. Det var lite så här cliffhanger där också. Slutade med att, eller i början av kapitel 2 så, jag ska inte spoila, men vår kära engelsman gör någonting drastiskt i en spännande situation. Han fortsätter, jag tror det kommer att fortsätta så att det blir liksom spänning. Och det låter lovande. Mm.
Men det är en spännande bok och den är ganska romantisk. Sen blir den lite, den har väl en del långa segment med det här när man känner att nu måste han hitta sin kärlek och så ska det vara en massa där. Mm. Och så, det kan bli lite sådär, säger jag väldigt pojkaktigt, tråkigt med känslor och sånt där. Jag vill ha action, jag vill ha sånt. Nej men alltså, det blir lite så, det känns, det är rimligt att det är där, men jag vet inte, det gör inte det jättespännande nödvändigtvis.
Att, men känner du att du vill läsa alla 1117 sidor? Ja, säger jag, fast det kommer att ske PvP.
Ja, jag har ingenting emot den alls, men jag är nog inte, jag tillhör den där människorna som växte upp med tv-serien och jag har sett den så mycket, så att jag, för mig skulle nog vara att jag satt och hela tiden medvetet jämförde och tänkte, för det gjorde jag nu också när jag påbörjade ljudboken här, att det här är precis som i tv-serien, precis, jag gör jämförelser hela tiden, så för mig är ju det ursprungsupplevelsen och jag kommer bara sitta och fundera över grejerna som jag saknar och vice versa liksom. Så jag vet inte om jag den tillför så mycket nytt för mig som inte jag redan har sett så att säga i tv-serien, eller och kommer se den nya tv-serien som kommer.
Ja, den kommer jag se däremot. Förfan.
Ja, men vet du, jag tycker du ska se ursprungs-tv-serien därför att där finns många roliga detaljer i den som, bland annat är det ju då en av mina absoluta favoritskådisar med den, nämligen Toshiro Mifune, japansk legendarisk skådis med i typ alla samurajfilmer och allting. Han har mer pondus och karisma än nästan någon annan människa, liksom. Han spelar ju då herren som strävar efter att bli ny shogun.
Ja, men han har jag sett i 7 samurajer och mer samurajer och alla möjliga samurajer.
Ja, och han spelar han ju galningar och dårar och ibland spelar han, som i den här rollen här, extremt mycket pondus och den är så klockren, den här rollen för honom. Han är en sån där person, man blir livrädd när man går in i samma rum som honom, känner man direkt. Han känns som att han är fruktansvärt liksom, mycket liksom bara sån obehaglig pondus på fel sätt eller på rätt sätt, jag vet inte vad man ska säga, men jag tycker du ska ju se original-tv-serien egentligen först om du kan få tag på den någonstans, för den är jättebra, och det finns en kul detalj med den att när de började göra tv-serien så korrigerade Toshiro Mifune en massa i den som han visste var fel, jag menar man gör inte 50 samurajfilmer utan att ha lärt sig en hel del. Så han visste ju bland annat att så här pratade man inte på 1600-talet. Så att han korrigerade en del japanska i den till 1600-tals japanska som var mycket mer historiskt korrekt och så vidare. Det är ju kul, liksom.
Ja, jag tror ni läser hela jämlandsboken. Ser den gamla serien då, och sen den nya. Då är jag expert på Japan. Så.
Ja, eller det kanske vi inte ska säga att man är. För jag tror det finns legitim kritik angående historiska korrektheten i den här berättelsen. Det gör det ju. Men den är ju bra. Den är ju dramaturgiskt bra berättelse som helhet. Den är ju spännande. Och det har du redan upplevt här när du sitter och läser att den är faktiskt en bra page-turner. Trots 1152 sidor så händer det ju liksom mycket hela tiden. Och jag som kan berättelsen, jag vet ju att det blir ju väldigt mycket mer spännande längre fram. Det händer ju väldigt mycket dramatiska grejer.
Jag minns brottstycken, kanske såg någonting i CV-soffan någon gång, diverse ninjer och slagfält, ja. Men jag har ingen helhetsbild av det hela.
Precis, de här lönnmördarna som inte beskrivs som ninjor, men man fattar väl att det är typ det de menar.
Ja, nu var ju ninjor och självverket specialagenter, inte lönnmördare, ja. Det är någon sak.
Ja, de här är ju därför utförat just... uppdrag i så.
Intressant så kunde även samurai vara ninja. Det var mer en titel än det var en någon slags tillfället.
Ja, alltså, och det var ju heller ingen det är ju ingen fin titel att få. Alltså, det är så mycket vet jag att ninjo betraktades ju som alltså banditer bara. Alltså, det var ju ingenting fint.
Jag tror en modern översättning vore CIA-agenten och sånt där, bästa översättning.
Ja, jo, precis. Precis. Nej, alltså och det vi idag kallar ninjutsu och så vidare, det kanske inte är så mycket med ursprunget att göra egentligen.
Jag gick faktiskt på något som kallades för ninjutsu i min ungdom. Jag vet inte vad det var, men jag fick åtminstone lära mig att vrida kroppen och kasta folk. Det var ju...
och använde jag tror inte jag skulle ha fått ordentligt att... kaststjärnor och sånt.
Nej, det här var mer lite svärd och lite handgrepp och skit. Jag tror inte jag skulle ha nytta av det idag om någon ville flow down på krogen liksom, men... det var kul på sin tid.
Men alltså kaststjärna är väl det fånigaste egentligen som uppfunnits på jordens yta. Alltså det är ju belagt om och om igen när man testar det att det är inte jätteeffektivt. Det är mycket bättre att lära sig kasta en kniv. Det är effektivare på alla sätt och vis att kasta.
Ja, eller sten för all del.
Ja. Kaststjärnor är ju sådär att de har ju ingen genomträngningsförmåga att tala om jämfört med en bra kastad kastkniv. Så att det är en väldigt
konstig. Ska man kasta 20 stycken då bara? Haha!
Ja, det är precis. Och som bara sätter sig i trädet bakom liksom. Nej, det händer inte. Nej, alltså överlag, jag har aldrig, eller när jag var ung så visst så fastnade jag också för ninja-mystiken och tyckte att ninjor är tuffa och coola, samurai är lite töntiga. Så, fast i verkligheten så var det nog precis tvärtom, att de som blev ninjor var inte så himla tuffa, utan det var ju de som inte dög till, de som inte hade gunsten hos någon herre någonstans liksom.
Ja, jag har ju fått fram att man tvärtom kunde vara en hög samurai. Ninja var mera en underrättelseagent, spion. Inte var, ja, det kanske var fult i samhället, men det var, man var inte den tills kassen person, vad jag förstår.
Nej, men du var ju laglös. Du hade ju inga rättigheter. Alltså om du skulle bli tagen så skulle du bara vara som att du blev tagen som en agent. Du skulle bara kunna bli dödad på plats liksom.
Jo, det är en risk man får ta om man ger sig ut och spyr ner. Det är så gammalt.
Det är så gammalt, ja, precis. Och sen en annan grej som jag kommer ihåg också man pratar om. Nu fastnar vi i barndomsminnen här. Men samurajsvärd versus ninjasvärd var en sån här grej också som man diskuterade. Och det är så förvånande. Där vet jag däremot att ninjasvärden är skitsvärd. Och de är mycket billigare och var massproducerade på ett helt annat sätt än vad samurajsvärden var. Därför att det syns också bland annat att de är ju små, korta, raka, stubbiga saker som var naturligtvis praktiska för sitt ändamål att ta med sig. Men det var inte lika bra svärd som de fina. Alltså,
jag har till och med hört från vapenexperter att det fanns inga ninjasvärd. Varför skulle man ha det? Man säger bara, hej, jag är en ninja.
Liksom, ja, man kan jo, precis. Att det, men jag får med att den modellen som man ibland ser som en kortare liten stubbig sak.
Precis.
Ja, den är ju bara fånig. Liksom, så att, ja, nej.
Ja.
Ja, nej, men det är en jättebra tv-serie tycker jag. Väl värd, även om man jag har den hemma, jag skulle se om den nu, har inte blivit av mig nu, men jag har, nu några år sedan jag såg den senast, och när jag såg den för några år sedan så tyckte jag det här är fortfarande jättebra, så att jag är positivt lagd så, men nu och även då så har jag det här i bakhuvudet när man ser Richard Chamberlain, mannen som föll lite ur nåd Hollywood, och jag vet inte om du har hört talas om anledningen till det.
Nej, jag vet att han var lite med sitt skägg och ganska mycket stor för, men vad hände med?
Ja, men det finns ju ett prata om, ja, nu kanske vi är inne på förtalsdomäner, men det finns ju tal om att herr Chamberlain var nekrofil faktiskt. Ja, jag skojar inte. Och det är därför hans karriär i princip dog i Hollywood.
Därför... Vänta, jag vet precis vad jag ska googla ikväll.
Det måste du göra. Och det kan ju vara att detta inte är sant, att jag sitter på en gammal skvallerrubrik bara. Men jag har hört att det ska vara så, att han var inblandad, åtminstone misstänkt för nekrofili.
Jag lovar att jag kommer att berätta vad jag hittar. Det här var ju för bra för oss.
Så det blir så när man sitter och tittar och ser honom nu, så går han från den här. Du kanske vet om att han var med i den här Törnfåglan också som
Ja, visst.
Men han gick ju från den här som alla på 80-talets början tyckte, alla kvinnor tyckte, åh, han är så tjusig, han är så fin. Nu ser jag ju bara, han gillar lik, ser jag liksom bara när jag ser honom nu lite grann. Det är en liten konstig känsla.
Ja, men det betyder inte att han inte gillar levande kvinnor. Nu ska vi inte vara, fetischdömmande då, ytterst ordentligt.
Men jag tänker på det här med att hans karriär bara dog. Jag menar...
Ja, men det var ju passande i sådana fall. Det var en äkta kärn.
Åh, gud. Ja,
jag det här måste jag kolla. Det kan ju vara värt det. Herregud.
Ja, det är trevligt när man kan ta in vad heter det? Händelserna i oväntade riktningar så här lite grann. Så att, har du ingen oväntad kuriosa om Shogun, eller är det bara jag som sitter på dem?
Nej, lite om Japan, men jag kommer inte på något just nu. Nu vart jag upptagen med nekrofili. Så.
Ja, precis. Nej, men det jag gillar med, om vi går tillbaka till det här lite mer seriöst, det är att det här utspelar sig i en sån cool tid i Japan. När Japan går från kaos till att nu jävla i det ska vi bli en riktig nation och vi ska bara liksom satsa på Japan och japansk kultur och sånt där. Så det är ju en tid då man framhäver mycket liksom sådana här.
Ja, de blev väl inte, de fortsatte väl vara så. Efter post är då fram till mer eller mindre 1800-talet som jag förstår.
Nej, Meiji. Det är 1878, 68, någonting då.
Restaurationen när de vill bli med västerländska, ha kanoner och kostymer.
Vill
och,
är ju fel ord. Det är ju USA som kommer dit och säger...
Jo, men de tänker väl att det vore mest taktiskt nu att bli västerländska ungefär.
Ja, de har ju inte så mycket val, därför att USA ställer ju kravet att de ska socialt förändras och reformeras.
Och med större krav så dök de upp med stora vapenbåtar med kanoner utanför kusten. Yes.
Det här var fysiskt, alltså...
Bokstavlig gunboat diplomacy.
Jag menar, Japan, 1850-talet är ju ett land som lever på 1600-talet, liksom teknologiskt på många sätt och vis. Så det är när USA kommer dit med liksom... modern krigsmakt kan man säga då från 1800-talet, liksom napoleonska erans efterföljande grejer, alltså liksom det är ju en helt annan värld än det japanerna är vana vid, så de har ju ingenting och liksom så och jag tror att Japan är ganska militärt svagt vid den här tiden också, överlag. Jag tror att det har varit så mycket, det har varit så fint och fredligt under lång tid, så jag tror det är ganska lugnt och så.
Ja, jag vet ju, det är lite kuriosa att hela den här Bushido samurajens hederskod i dess, så att säga, moderna tappning där de är hedersfulla människor och lite såhär senmunkar nästan, den uppstod ju efter att de hade slagit så mycket. Innan dess så bestod det i princip av att man ska tjäna sin herre och vara så brutal som möjligt.
Ja, men det är ju under Edo-perioden som allt det här ärkejapanska vi tänker oss i västvärlden, så här kabuki-teater och alla sådana grejer, det uppstod under den här tiden. Och alla dessa fantastiska slott som de har i Japan idag, de här stora pampiga stenslotten. De är också från 1600-talet och framåt. Innan dess byggde man träslott. Så att ja.
Ja, men
ja, men det är en häftigt äventyr ner i 1600-talet.
Jag tycker språket funkar också. Det är inte så kortfattat som, det är som ett manus ungefär, fast man kan läsa ett manus. Det är inte alla manus som går att läsa om man säger.
Nej, nej, det är mycket bättre än ett manus skulle jag vilja säga. Ett manus i sig kan ju bara vara en massa dialog och en massa beskrivningar av situationer, det är fruktansvärt. Alltså,
ibland men han gör en sak som jag vet att du retar dig på, det är att han skriver ofta said, Lars sa, han sa, han sa.
Ja,
Stödjer jag mig på faktiskt.
Ja, det tänkte inte jag så mycket på. Det uppfattar inte jag så mycket i ljudboken min. Jag undrar om han, kanske uppläsaren, inte... För vi hade två olika ljudböcker, vill jag ju förstå det som. Du hade ju en som, med en person som inte hade så mycket nyanser. Jag hade en person som hade
Nej.
ohyggligt mycket nyanser. Alltså, och han gav ju roll, karaktär åt allihopa. Så att det var väldigt
Ja,
lätt
okej.
att höra vem han menade var. Till exempel så låter ju då Blackthorn som en berusad Captain Haddock hela tiden. Våldsam. Det är sådär liksom, det är inte riktigt den Blackthorn jag vill ha framför mig, men jag köper det liksom. Och sen
Nej,
så
min
kvinnorösterna och så vidare. Du vet, han gör jättetydlig skillnad på dem, så han säger inget sånt. Vad jag... Så att, ja,
Nej,
intressant.
min uppläsare, han lät ju som en engelsk professor som motvilligt läste upp texten under vapenhot. Hans holländska röst, det lät som en robot ungefär. Så att det var en
Ah.
upplevelse i sig, måste jag säga. Det,
Men då
bara
kanske du
därför är
ska gå över
ljudboken
att
intressant.
du kanske ska prova se hur det känns att lyssna på min fulla sjöman istället. För att det
Ja, fast
kanske
nu är jag ju
gör det.
fast i komiken som
Ja.
en uppläsare. Det
Ja, okej. Ja.
är en krydda av texten.
Jag vet precis hur det är. Jag har växlat ibland. Jag läste en bokserie så har jag växlat mellan två olika uppläsare. Och även om det är egentligen inget fel på den andra uppläsaren man kanske går över till egentligen, kanske till och med är en bättre uppläsare, så är man ju så van vid den man har börjat med. Så att, nej, det ändrar man inte gärna. Så
Nej,
att,
men vi kan i korthet rekommendera boken, absolut. Och du
ja, det
rekommenderar
tycker jag.
tv-serien till alla och envar.
Ja, jag tycker att den 80-talsserien fortfarande håller. Den innehåller också John Rhys Davies, som
Jo.
en spansk, tror jag, eller portugisisk, jag kommer inte ihåg, sjökapten, som är jätteskön karaktär. Så att,
Är han lika burdus som han alltid är,
han är det på steroider i denna. Så att detta
eller?
är peak John Rhys Davies, kan jag säga. Det är faktiskt nog mer än någonsin i någonting annat. Så
Jag kan
att
tänka mig. Jag kan tänka mig. Jag
gillar man
ser det framför
honom ska man se det också. Och sen tycker jag att många av de japanska skådespelarna är också coola. De har ju jättemycket karisma och karaktär. Så att jag tror de har väl nyanserat det lite. Från att bara vara onda japaner överallt liksom. Jag fick inte den känslan när jag såg tv-serien. Så att jag fick den mer känslan, detta är 1600-tal, det är jävligt brutal tid liksom. Så att...
Jo, portugiser och engelsmän och svenskar och i stort sett eskimåer var ju lika brutala de liksom.
Ja,
Hör du menar?
visst. Så att, ja.
Men nu ser jag
Ja.
att vår tidmätare knackar på glaset. Herr
Den
Andersson,
knackar på
han står
glaset,
där
ja.
med.
Vi har fastnat i den. En lång bok kräver långt, vad heter det? Långt avsnitt. Så att, ja.
Så att, vi får väl avrunda med att säga att läs
Jag trodde du skulle säga
den.
någonting på japanska. Tänkte jag,
Jag kan några ord,
jag
men
satt och gnuggade fingrarna här nu. Nu kommer det
jag
på
vill på
någonting på
intet
japanska.
vis få bannor för hur jag låter.
Nej,
Så att,
precis.
det är
Nej.
nog bäst jag låter bli.
Nej, Andersson, låt bli det.
Ja. Jag blir grammatiskt fel i varje fall. Jag kallar väl någon som mormor för en hund eller något, så att jag låter bli.
Precis. Ja, men då avslutar vi dagens lilla recension och så
Det gör vi.
ber vi som vanligt människor att bara leta reda på oss. Vi lägger en liten länk någonstans så ni hittar oss också, ifall det är svårt att göra det annars. Och
Och
kommentera,
kommentera
diskutera.
och precis.
Säg,
Vet
berätta för
du?
oss, era kretiner, ni har helt fel om Japan och allt ni sa om Japan och historien där. Det var inte alls så det var. Berätta det gärna för oss. Så att,
Och sen vill vi, skulle någon veta detaljerna om Chamberlain så är jag väldigt
ja.
nyfiken.
Ja. Mer
Ja.
nekrofili för folket.
Håja på och samurajer.
Och, ja. Ja, men då tackar vi.
Ja, det gör vi.
Adjö.
Adjö.